du som just nu har närradion påslagen är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna till Kyrkliga Förbundets veckoandakt här i närradion. Vi kommer nu den närmaste halvtimmen att få lyssna till en betraktelse av Jan-Erik Appell som kommer att i sin betraktelse utgå ifrån Matteusevangeliets berättelse om Jesu lidandes historia. Och vi inleder denna betraktelse med att göra med samma sång och psalm som vi har lyssnat till i de andra betraktelserna. Och det blir idag Slättbygds kyrkokör som sjunger O Guds rena lamm, psalm 143 för oss.
Vi ber. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I vår vandring genom Jesu lidandes historia enligt Matteus evangeliet har vi nu hunnit fram till det som berättas i kapitel 27, verserna 32 till och med 56 om Jesu korsfästelse. Orden lyder så i Jesu namn. På vägen ut fann de en man, Simon från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när det kom till en plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats, gav det honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: Detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, han må nu stiga ner från korset så skall vi tro på honom. Han litar på Guds son, nu får Gud rädda honom om han har behag till honom. Han har ju sagt: Jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: Han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sade: Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds son." Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från oss, från Galileen, och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala, och Maria som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Zebedeus söner. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Skriv det i våra hjärtan. Det var många märkliga händelser som inträffade i samband med Jesu död på korset. Bland dessa händelser är det särskilt en som Nya testamentet lyfter fram och lägger särskilt stor vikt vid. Jag tänker på den händelse som uttrycks så i långfredagens evangelium. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Under alla de år som gått sedan templet byggdes hade denna förlåt utestängt människorna från det allra heligaste i templet. Men på långfredagen brast förlåten. Och att denna händelse ägde rum just i det ögonblick då Jesus gav upp andan, det vittnar på ett både märkligt och mäktigt sätt om vad som verkligen skedde i Jesu död. För det som förlåten i templet och det som fanns innan för denna var en bild av, det kom i dagen genom det som ägde rum på Golgata den första långfredagen. Vad den brustna förlåten vittnar om, det blir ämnet för denna betraktelse. Den brustna förlåten vittnar om lidandets, kärlekens och trons allra heligaste. Det ska jag först säga något om. Den brustna förlåten vittnar alltså allra först om lidandets allra heligaste. Nu kan man inte säga om allt vad lidande heter att det är heligt. Det finns också ett lidande som är motsatsen till heligt, ett lidande för syndens skull. Sådant var lidandet för de två rövare som korsfästes tillsammans med Jesus. De led vad deras gärningar var värda. Genom sina egna synder hade de timrat sina kors. Men som det var med korsen på högra och vänstra sidan om Jesus, så var det inte med korset i mitten. Och man kan kalla varje plats där någon lider oskyldigt för en helig plats, så är Golgata, platsen för Jesu lidande, den allra heligaste, ja i själva verket den enda heliga lidandesplatsen. För där ser vi den absolut oskyldiges lidande. Inte om ett enda piskrapp som föll på Jesu såriga rygg. Inte om en enda tagg i den krona av törne som sattes på hans huvud. Inte om en enda spik som genomborrade hans händer och fötter kunde man sanningsenligt säga han fick vad han förtjänade. När Jesus led oskyldigt för de skyldiga. Han led därför att han tagit på sig andras synd, din och min och allas synd. Som Jesaja vittnar profetiskt om Jesus. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Ett mer heligt lidande än det Jesus led har ingen burit. Inte heller har någon burit sitt lidande på ett mer heligt sätt än vad Jesus gjorde. Så som Jesus smärta var, aldrig någons varit har. Men den brustna förlåten vittnar också om kärlekens allra heligaste. Genom att han, Jesus, gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken, skriver aposteln Johannes i sitt första brev. Och i en sång heter det, det står ett berg i fjärran land, den underbara höjd, där frälsar kärlek utan gräns, i Jesu död blev röjd. Någon har träffande sagt om Jesu kors att det är ett kärlekens högvattenmärke. Ett högvattenmärke talar om hur högt vattnet har stigit vid olika tillfällen. Sådana högvattenmärken finns det många längs Guds kärleks strömfåra i vår värld. Ja, de är så många att vi inte kan räkna dem alla. Men ett av dem anger den högsta höjd som Guds kärlek någonsin har stigit till, och det är Jesu kors. Högre kan den inte nå. På detta Guds kärleks högvattenmärke står det skrivet, så älskade Gud världen, den värld som genom syndafallet blivit hans fiende, att han utgav sin enfödde son, utgav honom i lidande och död för våra synders skull, för att var och en, också den största syndare som tror på honom, inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så som Jesu kärlek var, aldrig någons varit har. Men den brustna förlåten vittnar också om trons allra heligaste. Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allra heligaste tro, uppmanas vi i Judas brev. Vilken är då vår allra heligaste tro? Ja, finns det något bättre svar på den frågan än det aposteln Paulus ger oss i Galaterbrevet, där han talar om tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Där Jesu kors står, där är den kristna trons allra heligaste. Där slår kristendomens hjärta. För där på Golgata förrättade vår store överste präst sin heliga tempeltjänst och frambar sitt heliga försoningsoffer. Som det heter i Hebreerbrevet, men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Ja, han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Detta är korsets hemlighet. Den kan ingen utforska. Den är verkligen vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad människohjärtat inte kunnat ana. Ja, det heter att till och med änglarna önskar att få blicka in i korsets hemlighet utan att förmå det. Korsets hemlighet måste därför förbli en hemlighet. Bara ett vet jag, men det är nog. Ja, mer än nog för mig. Och vid detta enda håller jag fast i både liv och död. På Golgata dog Jesus till försoning för all min synd. Detta är min allra heligaste tro, genom vilken min fattiga själ blir frälst och mitt ängsliga hjärta får frid. Ja, när detta är mitt hjärtas tro, att Jesus har dött för alla mina synder och jag klamrar mig fast vid hans kors som mitt enda hopp i liv och död, då vet jag att min sak hos Gud är god. Då gäller, om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Den brustna förlåten vittnar om en öppnad väg för syndare till Gud. Det ska jag också säga något om. Bakom förlåten i templet var det allra heligaste, och där fanns nådastolen. Det var namnet på det lock som låg ovanpå förbundsarken. Den kista som bland annat innehöll lagens två tavlor. Och det märkliga med nådastolen, det var att den var platsen för Guds särskilda uppenbarelse. Från den talade Gud till sitt folk och kungjorde för det sin vilja. Men nådastolen fick ingen närma sig, ingen utom översteprästen. Och det endast en gång om året, nämligen på den stora försoningsdagen, då blodet från ett offerdjur stänktes på nådastolen till försoning för folkets synder. Förlåten i templet stängde alltså vägen för syndare till Gud. Men i det ögonblick Jesus dog, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Vägen till det allra heligaste, till nådastolen, till platsen för Guds särskilda uppenbarelse, blev öppen och fri för alla och envar som vill gå den. Men varför skedde detta märkliga? Jo, det skedde till ett vittnesbörd om att Jesus i sin död har öppnat den väg till Gud som synden stängt för oss människor. Ja, detta är korsets underbara budskap. Det finns en öppen väg till Gud. Gud själv har öppnat den när han så älskade världen att han utgav sin enfödde son. Och i honom försonade världen med sig själv. Det som stängde vägen är undanröjt. Som Guds rena lamm oskyldig har Jesus burit och borttagit världens synd. Därför heter det nu i Hebreerbrevet: Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Korset kallar och inbjuder oss alla. Det säger till varje enskild människa, vem hon än är och hur hon än har det. Du har tillträde till Gud. Han är din nådige far för Jesus skull. Den som är fjärran får komma nära i och genom Jesu blod. Därför, kära lyssnare, träd genom den brustna förlåten på Golgata fram inför din Gud. Nöj dig inte med att hålla till i kristendomens förgårdar, där så många lever i grund och botten främmande för löftets förbund, utan träd fram till det allra heligaste där korset står. Böj knä vid nådastolen i syndabekännelse och bön om förlåtelse, och du ska bli benådad. De löften om frälsning som står skrivna över Jesu kors ska uppfyllas på dig. Det verk som Kristus har fullbordat på Golgata ska tillfalla dig. Och låt korset bli startpunkten för det nya liv som aposteln Petrus skriver om i sitt första brev. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten, och genom hans sår har ni blivit helade. Men i detta att Jesus på Golgata öppnat väg för syndare till Gud ligger också att det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem, till hemmet där ovan. Den brustna förlåten är nämligen en bild också av ingången i den himmelska härligheten. Den förlåten brast för Jesus på Golgata då han ropade med hög röst och gav upp andan. För dig som lyssnar och mig som talar har tidens förlåt ännu inte brustit. Vi befinner oss ännu i den förgård som heter vårt jordiska liv med dess växling mellan sorg och glädje, medgång och motgång. Men förr eller senare kommer för oss alla den dag då tidens förlåt brister. Gud give att vi då får en salig ingång i den evighet som väntar bortom tidens förlåt. En ingång i det himmelska paradiset. Det finns ingen annan väg dit än den som går över Golgata. Men den leder verkligen fram, och den öppen står för varje själ som nådens ord anammar, för rik och fattig, kung och träl, för alla folk och stammar, ja också för dig. Så skynda fram trots ovens hot, för porten sluten bliver, och kors och krona tag emot som frälsaren dig giver. Korset här och kronan där. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som annars hade måst evigt dö. Ge oss nåd att i tro ta emot denna din välgärning och av hjärtat prisa och lova dig för den. Hjälp oss att alltid leva efter din vilja och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har befriat oss från dödens och djävulens våld och som till sist skall ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen. Där vi på ett fullkomligt sätt ska lova dig för evigt. Amen. Vi sjunger psalm 138, verserna 3 och 4.
Jesus, you're so.
här var kören Logos som sjöng för oss ur psalmen 138, Jesus du mitt liv, min hälsa. Det var verserna 3 och 4 på denna psalm som vi hörde. Och det var som avslutning på veckoandakten där Jan-Erik Appell har talat till oss idag utifrån Jesu lidandes historia enligt Matteus evangeliet. Och du som har hört oss ikväll är hjärtligt välkommen att höra oss igen nästa vecka då du kan höra det sista avsnittet i denna Jan-Eriks serie av passionsbetraktelse. Och har du missat någon av betraktelserna eller vill höra dem igen så kan du gå in på Kyrkliga förbundets hemsida kyrkligaförbundet.se och klicka dig fram till radiofliken där alla de 6 andakterna går att lyssna på. Och nu till slut av programmet så vill jag önska er alla en riktigt god och välsignad fortsättning på den här fastetiden. Och den här helgen har vi ju palmsöndagen. Och jag tänkte nu som avslutning att vi läser den gammaltestamentliga texten ur Jesajas 56 kapitel. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom älskar Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord, han som samlade ett skingrade Israel. Ännu fler ska jag samla till dem som redan är samlade. Och med detta bibelord från Jesaja så vill jag som heter Erik Olsson och har lett programmet idag önska dig som lyssnar Guds rika välsignelse och en god fortsättning på avslutning på denna fastetid. Och nu får vi tillsammans vandra upp mot Jerusalem och bli stilla inför allt det Jesus har gjort för oss. Och vi gör det nu med att till allra sist lyssna till Adolf Fredriks flickhör som sjunger psalmen 135 för oss, se vi går upp till Jerusalem.
Vi går upp till Jerusalem, vi är i vår fasta tid. Att skapa